your pardon. I never promised you a rose garden. Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz. Nu kommer ett program från Tyres trädgårdssällskap. Och jag som är programmakare heter Lena Hjelmerus. 2016 gjorde jag den här tiden på året i början av december ett program om julblommor. Den gången så pratade jag med floristen Åsa Romanowski som då jobbade på en av blomsteraffärerna här i Tyresö, Camillas blommor i Trollbäcken. Vi har ju flera blomsteraffärer, vi har i Tyresö centrum och vi har Tyresö handelsträdgård. Och sen finns ju naturligtvis blomsterlandet och plantagen i närområdet. Och vi har också handelsträdgård i Älta, i Skarpnäck och sen lite längre neråt i Ösmo. Jag har fått en förfrågan om att göra en repris. Men när jag lyssnar på det så känner jag att jag ville ändra lite i det. Och en av anledningarna är att Åsa numera har slutat som florist och inte längre jobbar nere i Trollbäcken, även om hon fortfarande är Tyresöbo. Och med Åsas tillåtelse så har jag klippt om lite grann i programmet. Det är december och i mitt fönster så blommar det just nu en krukväxt som heter novemberljus. Och denna mörka årstid så har den krukan dragit upp inte mindre än 25 blomsterskälkar, vita skälkar. Och när jag tittar på den så tänker jag då att vi kanske ändå skulle sända ett program om julblommor igen. Men jag skulle vilja återvända lite grann till mitt novemberljus först. Det här är ju en ganska gammal krukväxt som har fått ett uppsving igen. Den heter på latin Plectranthus urtendali. Och den, på svenska så kallas den då för novemberljus eller Elisabetblomma därför att den blommar på Elisabetdagen. Eller urtendalia. Och den här har en väldigt spännande historia därför att den upptäcktes 1923 i Uppsalas botaniska trädgård. Och Örtendal, det var Ivan Örtendal som var trädgårdsmästare där i den akademiska botaniska trädgården. Och ingen vet hur den här växten egentligen hamnade i Uppsala från början. Men den kommer, har sitt ursprung i Natalprovinsen i Sydafrika. Det visste man inte när Örtendal fick syn på sin ovanliga växt. Och därför fick han ge namn till den. Men man har hittat ett gammalt herbarieark. Och då står det att den är insamlad just i Uvongofloden i Natal. Kanske den har kommit med en privatperson ifrån en Sydafrikaresa, eller kanske till och med att den är från den första tiden när någon av Linnés lärjungar hade den med sig. Vem vet? I alla fall så har den nu fått en renässans och den är, kan jag då intyga, en fantastisk blomma. Den har några släktingar. Det finns en släkting som heter Karlbergare. Plecanthus heter den också i förnamn, men den heter Verticillus silatus i efternamn. Och sen finns det den gamla malbusken, Plectranthus fructicosus. Och malbuske, den har vi odlat länge i Sverige. Den har en speciell doft som man då hoppades skulle kunna hålla textilierna malfria. Malbuske går nog inte att få tag på längre. Uppgifterna om de här Plectranthus-arterna, släktet, familjen är Laminaceae, eller som det förut hette Labiate. Det har ju bytt namn till Laminaceae, de plisterväxter, de kransblommiga. Uppgiften om det här har jag hittat i ett gammalt nummer av Hemträdgården från 1999. Och det finns på nätet. Om man letar just på novemberljus så hittar man det. Om vi nu ska släppa novemberljuset och istället släppa in Åsa Romanowski från det här gamla programmet, så är det så att hon ibland hänvisar då till butiken, och då menar hon den affär som hon jobbade i då, Camillas blommor, nere i Trollbäcken. Men annars så tycker jag nog att programmet väl tål att lyssnas en gång till på. Så håll till godo, här kommer en repris. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Välkommen till Tyresöradion. Det här är 91,4 MHz. Och min röst känner du kanske igen. Jag heter Lena Hjelmerus och det här är ett program i serien Odla med Tyresö trädgårdssällskap. Vi har nu kommit ända fram till nummer 12. Och då är det också den 12:e månaden det här året. December. Och då ska vi naturligtvis prata om julblommor. Och för att få lite hjälp i det här med julblommedjungeln så har jag bett en gäst komma hit till studion. Och du får presentera dig själv.
Absolut. Jag heter Åsa Romanowski och är faktiskt både född och uppvuxen här i Tyresö, Trollbäcken till och med. Och nu bosatt i Trollbäcken igen efter en liten period på annan ort.
En äkta Tyresöbo, vad roligt.
Ja.
Du, hoppas du hör på Tyresöradion också. Ja. Och att alla dina grannar gör det och alla de du känner.
Ja, det får vi verkligen hoppas. Ja. Kommer jag få höra nu efter kanske.
Men vad gör en florist egentligen?
Ja, en stor del av arbetet är ju att ta hand om de blommorna som kommer såklart, som ska ut till försäljning. Det är ju mycket både snittblommor och krukväxter som kommer in minst två gånger i veckan, ibland oftare också.
Åker ni ut till trädgårdshallarna då och hämtar? Mm.
Precis, vi har ju ändå som är ansvarig för alla inköp, för övrigt min man då som,
det var ju
som också jobbar. Ja, veckaklockan ringer tidigt ett par dagar i veckan.
Jaha, hur dags måste han vara ute i Årsta?
Ja, de öppnar fem, så då är det att hänga på låset där, ibland till och med tidigare.
För att få vara med och få slåss om de finaste.
Allra bästa godbitarna.
Jaha.
Ja, så tidiga månader.
Och sen när han kommer och lämnar dem då hos...
Precis, då ska allt tas om hand. Alla snittblommor tar vi hand om var för sig och snittar och bladar av och ställer i våran kyl. Så det är mycket sånt jobb, och likaså växterna naturligtvis, massa vattning och hantering och varuexponering. Och så naturligtvis att sälja då till alla härliga kunder som kommer.
Ja, och hur dags brukar ni öppna?
Vi öppnar 9 på vardagmorgon redan, 9 morgonpigga. 9-19, så vi har ganska generösa öppettider.
Jag har ju redan avslöjat nu att jag har varit inne och tittat på hemsidan. Och då så fick jag se att ni hade en specialitet som hette flaskdekorationer. Och alltså jag var ju lite trött då, så jag tänkte mig sådana här båtar inuti flaskor. Att man stoppade in blommorna i flaskorna. Men sen när jag hade tittat en stund på bilderna så insåg jag att det där var nog fel.
Det var en annan typ av flaska. I och för sig så börjar ju den trenden att komma tillbaka också, att man planterar i stora kärl och så. Så det kanske blir vår nya specialitet nu, Lena. Kanske får börja med.
Men vad är era flaskdekorationer för något då?
Det vi gör då är ju att det är väldigt, man ger gärna bort kanske en fin flaska champagne eller whisky eller sådär, när man har svårt att hitta på annan present. Och så kanske man kompletterar med en bukett blommor vid sidan om. Men då bakar vi ihop det istället, så det blir en trevlig present. Så man lämnar in en flaska, behöver naturligtvis inte vara en alkoholhaltig flaska heller, utan det kan vara en vacker must eller
äppelmust.
Ja, precis. Absolut. Mm. Naturligtvis. Mm. Men i och med att vi inte får saluföra det och sälja, så får man själv lämna in den då, gärna minst ett par dagar innan man vill ha det färdigt, så vi får lite tid på oss. Och sen gör vi då ett vackert arrangemang, antingen på direkt på flaskan med pinnar och sådana här provrör då, som blir som små minivaser där vi sätter blommor och annan dekoration i. Eller på ett fat eller en skål då.
Ja, och jag kan rekommendera att titta just på de bilder som ni har som förslag. Men jag antar ju också att ni kan göra, om man har något speciellt, vill ha ett speciellt tema av något slag.
Ja.
Så kan ni nog trolla det också.
Absolut, och det allra bästa vi tycker som florister som jobbar där, det är ju när kunderna kommer in och säger så här, gör något vackert av det här för den här summan till en man som fyller 70 till exempel, eller ett bröllopspar. Då får vi använda vår kreativitet, och det blir oftast allra bäst resultat också.
Hur långt lång tid måste man beställa i förväg då?
Vi är ju glada som sagt ett par, tre dagar innan om man kan. Och kan man ännu tidigare så gör det ingenting. Men vi jobbar ju inte med det mer tidigare än så. Men om man vill ta hem något speciellt kanske så där, så kan det vara bra med ännu lite mer framförhållning.
Kan man också boka om man vill ha till exempel en bordsdekoration i samband med ett kalas, alltså lite större?
Mm, absolut, vi gör ju allt från mindre fester och bordsdekorationer till stora bröllop och sånt. Så vi gör allt i blomsterväg kan man också.
Och det är bara att gå in till er och fråga?
Ja, absolut, vi har ju öppet alla dagar hela året runt så det finns alltid tillfälle att komma. Annars kan man också ringa eller besöka oss via hemsidan eller mejl såklart. Ja. Men trevligast är att komma in så man får titta lite grann såklart.
Ja, visst. Då kanske vi skulle gå över till det här med julblommorna då.
Ja, vi kanske gör det.
Det är ju en hel grupp med sånt som man kanske bara har till jul.
Mm.
Jag vet inte, det är många. Jag vet inte, ska vi börja med hyacinterna kanske?
Ja, men det är väl kanske en av de allra mest kära, eller hur? Som många ju köper i flera omgångar under adventstid kanske. Inte bara jul utan ända från advent eller till och med tidigare. Och det är en väldigt härlig och tacksam, lättskött liten blomma. Man kan med fördel ha plantera dem tillsammans flera i grupp tycker jag. Då blir de extra trevliga.
Mm.
Eller tillsammans med annat såklart också.
Min gamla pappa han lärde mig att man skulle alltid kolla lökarna om man köper lösa plantor på Konsum eller sådär. Att det är två knoppar.
Jaha,
det ser man ju ganska lätt för då får man dubbelt så mycket för pengarna.
Ja, det är en idé. Precis. Men sen kan man ju också titta efter, tycker jag. Det finns ju alternativ att köpa de här lite mindre som inte kostar så mycket per styck. Men man får ju en väldigt större och vackrare blomma om man väljer den med större lök.
Ja, stora lökar och flera stycken tillsammans.
Mm, precis, det tycker jag. Och sen ska man ju också tänka på det här med doften på hyacinter. Det har blivit, en del har ju jobbigt när det doftar för mycket, tyvärr. Medan många tycker om det. Så nu säljs, alla hyacinter som säljs är ju doftkodade.
Ja, så det står på dem
precis.
Hur starka
och
de är.
Ser man inte så kan man fråga då. Men det finns olika nivåer på. De flesta tycker om när det är lite doft. Så det kan nästan vara svårare att få tag i riktigt starkt doftande hyacinter nu för tiden.
Jaha, det har blivit så. Mm. Jo, det är klart. Och om man tänker sig sjukhus och äldreboenden så står det ju ibland en liten lapp på dörren. Att tacksam att ni inte har med er hyacinter.
Mm.
Visst. Men de står ju i alla fall en dryg vecka.
Ja, det tycker jag nästan mer
dagar,
kanske. Ja, i blom. Så. Ja. Sen är de ju vackra även när de är på väg upp. Ja. Liksom man ser att det händer. Och kan man, det är ju som alla lökväxter egentligen. Att kan man placera dem lite svalt så kan man ju också få dem att hålla mycket längre.
Mm. Och som en lökväxt så behöver den ju inte ha så mycket vatten och näring.
Nej,
den får den bara signalen att sätta igång.
Mm, precis. Sen är det väldigt sparsam vattning som gäller, annars blir de ju långa och rangliga gärna.
Ja, och det blir vått under skålen eller korgen eller vad man nu har ställt dem i. Om man inte är väldigt säker på att det är helt plast.
Ja, det får man ju vara försiktig med såklart. Men däremot så tycker jag lite vatten i alla fall när de börjar slå ut. För annars så blommar de ju över lite för fort faktiskt också. Så man ska inte glömma bort att vattna dem helt.
Liksom. Nej, lite vatten.
Mm, men sparsamt.
Jag tycker ju väldigt mycket om såna här små klarröda tulpaner med lök, sådana där som nästan ser ut som en liten jultomte.
Mm, just det, startulpaner brukar de kallas för.
Startulpaner. Ja. De har blivit lite svåra att få tag på.
Ja, det har de faktiskt. Det blir ju kanske mindre och mindre populärt så, men vi brukar alltid ha i alla fall en eller ett par omgångar inne, men kanske från Lucia ungefär.
Mm, de kommer inte före Lucia.
Inte, nej, det brukar vara svårt redan till advent. Men vi brukar alltid ta in någon omgång i alla fall för de som verkligen vill ha dem.
Det här med jul är ju så mycket tradition.
Verkligen.
Och har man ju alltid haft sådana där som jag då så vill jag ju gärna ha dem i fortsättningen också. Men jag förstår ju att det går ju både lite modigt och så kommer det ju faktiskt mycket många nya fina saker istället.
Jo, som kanske har bättre hållbarhet och sådana saker också som gör.
Julstjärnor, det finns det redan nu när vi spelar in det här programmet strax före första advent.
Ja, vi har ju redan full jul i butiken får jag säga då faktiskt. Det är nu till advent som man börjar sätta igång ordentligt. Så.
Och det finns alla sorter.
Ja, verkligen.
Små ministjärnor och jättestora flergrenade.
Mm.
Vilken ska man välja?
Det beror naturligtvis på var man ska placera den. Men det är ju också så att ju mindre kruka, ju mindre stjärna, ju mindre kruka, ju noggrannare får man ju vara med den här jämna vattningen. Att det behövs ju oftare vatten ju
om man mindre har en liten kruka.
Ja. Så de här små mini, de kan man ju få hålla lite bättre om man planterar dem tillsammans också så att de får lite mera jord. Då. Mm.
För att de små krukorna som passar till de här allra minsta, där får du ju nästan inte rum med vatten om man ska
Nej, det är väldigt, väldigt lite. Å andra sidan så vill den ju inte vara så väldigt blöt heller, utan det är det här just jämna fukten då. Alltså.
Jag har haft lite problem det där med man köper och så ställer man det i bilen och så går man och handlar något annat och så är det lite för kallt i bilen. Nu är det ju just nu en skaplig temperatur ute, men det kan ju slå till och bli kallt.
Mm. Det är faktiskt också så att julstjärnan vill inte vistas överhuvudtaget i under 12 grader.
12 grader?
Så då ligger vi faktiskt långt under nu.
Oj. Ja. Jaha, då får man verkligen slå in dem.
Precis, och där vi är väldigt noga med det då när man köper i fackhandeln, att vi släpper inte iväg några julstjärnor utan emballage. Så är det bara. Nej. Det är många kunder vi får övertala till det, men det är för julstjärnornas bästa. De tycker inte om kyla alltså ens under 12 grader eller drag.
Nej. Och då kanske man också ska vara lite försiktig att ställa dem i ett kallt fönster.
Ja, om man har dragiga fönster så är inte julstjärnor att rekommendera. Nej. Och likaså när man vädrar så får man faktiskt flytta undan dem ganska rejält. Så.
Men där har vi alla färger, från djupröd till nästan vit.
Ja, det finns så här tidigt på säsongen, då finns det de som är riktigt vita. Sen ju närmare jul det blir så blir de oftast gulare, liksom sorter som finns kvar. Då.
Ja.
Så än så länge går det att få tag i de som är nästan helt vita.
Och en julstjärna, det är ju egentligen inte de här färgade bladen som är blomman, utan
Nej,
det är det där som
de små gula knapparna
innanför.
Ja.
Men julstjärnor tycker jag nog ändå att jag har haft lite lättare att behålla åtminstone 2-3, kanske till och med 4 veckor om man går och tittar på dem.
Ja, jo, men precis. Det gäller ju som sagt att se till att de aldrig blir för blöta. För det är väl fiende nummer 2. Kyla och drag är det värsta, tror jag. Och sen då att de får absolut inte bli sura. Utan man får vattna lite försiktigt. De ska torka upp bara lätt sådär mellan vattningarna. Men sen en liten skvätt. Så inte dränka dem. Då är det liksom kört.
Det är ju egentligen en tropisk växt. Mm. Jag har ju sett dem på Madeira. Ja. I stora snår, buskage.
Ja, det är riktiga buskar.
Och då får man liksom tänka att det är... De passar egentligen inte i vårt land.
Nej, så är det. Och speciellt inte så här till jul egentligen. Nej. Men det är ju utseendet som gör att vi vill ha dem nu.
Ja, vi gillar den där stjärnan.
Mm, precis, både stjärnan och kanske den röda färgen som ju många gånger. Mm.
Sen är ju något som jag ju är väldigt svag för, det är ju azaleor.
Mm.
Men de är dyra och de torkar.
Ja, fast det tror jag de har lite oförtjänt rykte av också faktiskt. För det har blivit bättre sorter på senare år som är hållbarare inne i rumstemperatur. Plus att odlarna har ändrat. Förr var de ju alltid lerkrukor, om du har tänkt på det. Ja. Numera är de i plastkrukor.
Jaha, nej, det har jag inte tänkt på.
Det gör
på.
Faktiskt också att de är lättare att sköta. Ja. Torkar ju inte ut på samma sätt. Den här lerkrukan gjorde ju också att det liksom sög åt sig fukten.
Ja.
Så har man inte provat på ett tag, bara tycker att nej, de är så svåra, så är det faktiskt...
Då är det dags igen.
Ja, det är det faktiskt. Ja. För sorterna är mer hållbara och så. Ja.
Och då är det här, ska man dränka dem i vatten var tredje dag, som jag fick lära mig någon gång, eller ska man inte göra det?
Det finns ju 2 alternativ där. Ja. Azaleans värsta fiende är att torka ut för hårt. Mm. Den vill inte stå sur hela tiden heller naturligtvis. Nej. Men många tycker att det fungerar lättare att ge den en liten skvätt varje dag.
Mm.
Och man tycker att det är lättare att komma ihåg, kanske på morgonen så häller jag på en liten skvätt. Men man får känna lite grann att den inte är för blöt.
Mm. Man kan ju faktiskt både lyfta på plantan och stoppa fingrarna i...
Precis, det rekommenderar verkligen med vattning överlag, liksom att man lyfter på krukan, planteringskrukan, och känner på tyngden, för det är det allra lättaste att se om den är liksom torr eller blöt. Och så lär man sig så småningom att känna. Man kan precis.
Och en azalea känner man ju ganska bra, tror jag, om när den är torr.
Ja, precis. Och framförallt, men man känner man bara lite på ytan så här, då är det ju alltid torrt. Men många gånger är det liksom fuktigt längre ner. Så det är väldigt vanligt att man övervattnar sina växter överlag.
Mm.
Men lär man sig då känna på tyngden, då märker man, oj, den är ju fortfarande tung och då är det mycket vatten i, så då väntar vi lite.
Mm.
Så gör alltid det innan man vattnar. Många som bara slår på lite av bara farten, så då blir det för mycket lätt.
Nu låter det som jag bara misslyckas med alla azaleorna, men jag hade faktiskt en för ett par år sedan som överlevde ända till sommaren, och då satte jag ut den, för jag tänkte att det kanske går, men det gjorde det inte.
Nej, den övervintrade inte.
Nej, det gjorde den inte.
Nej, det man kan göra är att plocka in dem sen till hösten igen, det får man göra, det är många som gör och lyckas med. om man orkar hålla på och pyssla så. Men helst ska man kanske gräva ner dem då under sommartid, liksom, mm. under någon rhododendron eller invid mm. sådär lite och låta dem stå i den miljön där de trivs. Mm. Och sen får man gräva upp den då på hösten. Då behöver den kanske en lite större kruka, för den har ju fått lite större rotsystem och så. Men så kan det absolut gå. Men då får man vänja den lite försiktigt sen vid inomhusvärmen. Och...
Så det är en utmaning här för trädgårdssällskapets medlemmar att övervintra i Nassalea
nästa år. Precis, och sen vill vi ha bevis på hur fina de blev.
Ja. Nu hör ni det, ja, allihopa.
Ja, precis.
Ja. En annan sån där som jag vet att många vill plantera ut, det är ju de nya julrosorna.
Mm. Julrosen har ju verkligen fått ett uppsving de senaste åren. När jag började i branschen, då var det väldigt ovanligt. Det var så där, vi hade några planter på en säsong liksom, precis till jul, och de var ju väldigt känsliga. Men det var ju några kunder som alltid ville ha dem. Men nu har man tagit fram sorter som också trivs, för det är egentligen en utplanteringsväxt, också en perenn trädgårdsväxt. Men man har tagit fram sorter som klarar inomhusmiljön mycket bättre. De ser lite annorlunda ut, för de är utan blad. Det är inga gröna blad på dem, faktiskt. Har du sett dem, Lena?
Nej,
då får du komma in och kika någon gång. De är väldigt vackra, med enormt mycket blommor och knoppanlag på då när man köper dem, men inga blad. För det är oftast bladen som inte trivs inne. Mm. Blommorna klarar sig bättre. Mm. De får ett litet annat utseende, men blir väldigt eleganta.
Mm.
Så de är jättepopulära nu och klarar sig som sagt mycket bättre.
Det låter som jag faktiskt skulle skaffa mig en julros till den här julen.
Det kan ju vara värt ett försök, det tycker
jag. Trivs de i någon grupp då med annat som har mera blad?
Det går jättebra om man tycker att de ser kala ut. Men det kan också vara elegant, som sagt, med de här vackra blommorna som kommer upp.
Mm.
Men det går jättefint att plantera dem tillsammans med något annat grönt om man vill det.
Och de skulle man kunna ha kvar inne endast tills källor går ur jorden?
Absolut, helst på en lite sval plats. Och det är lika så nu om man tar in dem över ljus. Ska man tänka på att inte ställa dem i varmaste liksom, miljön, precis vid öppna spisen eller ovanför elementet. Så. Utan så svalt man kan liksom, uppbringa, men inomhus då, det är bra. Och så se till att den håller sig lite fuktig hela tiden, inte torkar ut helt. Och sen när den kanske har blommat över, då kan man ju hitta ett sånt utrymme där man har lite svalare ändå.
Mm.
Och klarar den då till det går att gräva ner den.
Jo, jag tror att blomsterentusiasterna har nog ändå något ställe, om inte annat så i garaget eller förrådet.
Precis,
där man ställer sånt som behöver vila lite svalt.
Och där kan den nog absolut åka ut när den har blommat färdigt.
Tills det blir dags att få ner den i jorden igen.
Ja, så kan man få glädje av den i många år sen.
Ja. Ja, jag är ju då lite gammaldags, så jag går ju och tittar efter iskonvaljer och isbegonier, men det är jättesvårt nu. Det verkar vara helt ute.
Ja, men då har du inte varit på Camillas blommor i dagarna, tänkte jag säga. Ja, iskonvaljerna har vi inte fått än, utan de brukar komma lite senare också.
De är precis som mina små tomter.
Ja, precis. De kommer sen. Och faktiskt kommer det både sådana groddar, små lösa. Jag gissar att det är de du tänker på främst. Men även i uppdrivna i kruka, där man kan ha kanske tre knälla planterade redan som liksom är i blom i princip. Går också att köpa. Men sen isbegonia, då tänker du nog på julbegonia, för isbegonian är den här lilla som man sätter ut på sommaren.
På kyrkogården.
Just det.
Ja, nej, jag tänker på julbegonia, det är riktigt.
Ja. Men den har också fått en renässans de senaste åren. Vi fick jättefina cirisrosa exemplar, de är ju i olika rosa toner. Oftast ganska starkt cirista, vilket gör att de kanske inte är den första man tänker på som julblomma idag, utan den passar kanske inte in i det röda riktigt för många.
Men, det kan vara.
Men den har fått en renässans, och det är även andra begonier, de här barkosbegonierna som är fyllda röda, är väldigt populära nu. Det kan ju vara ett alternativ om man har svårt med julstjärnan men ändå vill ha något liksom mastigt rött. Så.
Ja, och jag tycker nog att de står ganska länge.
Ja, det gör de ju.
De brukar nog klara sig ända fram mot februari nästan om man har lite tur.
Precis.
Mm. Mm.
Det, begonierna är på uppväg.
De är på uppväg.
Jajamän.
Ja, skönt. Då,
eller hur?
Det blir bra. Ja, det jag tycker om. Ja, det här att göra en egen julplantering nu, jag hinner nog inte gå på kurs hos dig, men jag skulle nog behöva, för att jag går då på en väg och så ramlar jag antingen i det ena eller andra diket. Antingen tar jag en för stor skål, eller så tar jag en liten skål och så blir jag ledsen för att jag inte får ner allt som jag skulle vilja ha i den.
Så kan det naturligtvis vara.
Ögonen vill mer än.
Man kanske får göra flera mindre då istället. Du får ha ett litet bord där av några olika skålar och så kan du se vad du får ihop.
Många, om man köper i en butik en färdig sån här uppsättning, då är den 3-4
Det är väldigt olika såklart, ja, beroende på storlek. Men man kan väl tänka att man kan ju få i lite fler än vad man får i med krukorna. Om man liksom placerar dem i med sina planteringskrukor i det här kärlet och det är lite för trångt, då brukar det bli lagom när man tar bort. För då får man liksom forma till dem. Men man ska ju inte heller klämma ihop rotsystemen för hårt.
Nej.
Men det blir oftast, liksom ser fylligare och vackrare ut om man har tillräckligt många. Det blir lite för glest om det är för få. Så ta hellre någon extra och ha sett i någon egen liten kruka om den inte får plats då.
Och sen kan man ju också fylla ut dem med lite tomtar och kottar och sånt där.
Absolut,
som man sticker ner.
Mm.
Brukar du ha oasis i botten på såna här plantor?
Nej, det är lite lekakulor möjligen kan man ju ha för dräneringen.
Ja,
om man har plats. Men det beror lite på, ibland har man så grunda skålar så då får du inte riktigt plats. Men man får ju vara försiktig med just att eftersom man inte har någon dränering i de här grupperna oftast, det är en tät skål, att man inte övervattnar. Och där får man ju liksom känna ordentligt, sticka ner fingret en bra bit liksom och se så att det inte står vatten i botten innan man vattnar.
För det är lätt att vattna för mycket.
Ja.
Det är det lättaste.
Helt klart, för det är också så att man lägger oftast någon mossa eller dekorationssten uppe på som kanske håller fukten lite grann också. Så där får man tänka på att det går inte åt så väldigt mycket vatten.
Vi har ju äpplen framme i jul och många blommor tycker inte om äpplen.
Nej, de avger ju egentligen mycket frukt och även julgranen och så avger ju den här etylengasen som påskyndar mognaden. Och det kan man ju använda i vissa syften när man vill få till exempel avokado och mogna så kan man ju lägga den tillsammans med äpplen och så. Men det påskyndar ju mognaden hos blommorna också så. Mm. Men det är inte så stor utsträckning så det är någon fara om man har ett eller ett par äpplen. Men en stor mängd äpplen i en skål ska kanske inte placeras precis in vid blommorna.
Nej, för då förkortar man livslängden på den här fina skålen som man kanske har fått till jul.
Så kan det vara. Men några stycken är ingen fara tycker jag.
Sen har vi ju, nu sa du julgran här.
Mm.
Jag vet inte om jag törs erkänna det i Tyseradion, men jag har plastgran.
Ja, det var ju tveksamt att du vågade det.
Men om man nu har en fin gran som man kanske till och med har köpt av Lions här på ett Tyresecentrum.
Ja.
Hur får man den att inte bära för mycket och stå länge och sådär? Mm.
Ja, då får jag väl nästan tala bara av personlig erfarenhet.
Det är ju träd.
Ja, precis. Ja. Det är inte riktigt vår avdelning. Nej. Vi säljer inga julgranar eller så. Men det viktigaste tycker jag väl är, det är lite samma princip som på snittblommor, att se till att den har ett nytt snitt. För att den här julgranen är ju sågad eller huggen för länge, länge sedan. Jag vet inte hur länge, men det kan julgransförsäljarna säkert svara på. Och då torkar ju liksom snittytan, precis som på snittblommor, torkar den till. Och det gör ju att den har svårt att dra vatten. Så jag brukar alltid se till att såga av den ordentligt, nytt snitt.
Mm.
Och sen har jag även lärt mig att man kan såga som ett kryss. Liksom upp i den, som gör att det, eller att det, ett snett som vi gör på snittblommorna, men då blir det ofta svårt att få den att stå.
Ja, då är det svårt att få den att stå rak. Ett kryss är ju bättre.
Ett kryss liksom ifrån botten.
Ja, då suger den
Då suger den lite mer av vatten. Mm. Och sen är det ju att se till att det aldrig torkar i de här små julgransfötterna.
Mm.
Men annars skulle jag säga att det är bara att fylla på vatten, speciellt från början när man tar in den. Och sen ska man också vänja den lite försiktigt. Är det väldigt kallt ute så ska man inte ta in den i 22 grader direkt.
Nej.
Utan kan man ställa den lite svalt och så öka liksom så är det ju bra.
Det är ju ett levande väsen.
Ja.
Kanske så man ska tänka.
Precis.
Att den måste ha lite ompyssling.
Så är det. Och så just det här första dygnet kan den ju dricka kopiöst med vatten. Och det är ju väldigt lätt då att det blir torrt första natten. Man glömmer, man kanske tar in den på eftermiddagen och så dricker den upp det du har fyllt på i julgransfoten till kvällen. Så se till att fylla på ordentligt i början där. För det är just från början den dricker så mycket.
Mm. Passar den första dagarna man har tagit in den.
Precis, det tror jag är det bästa tipset. Mm. Men julgransförsäljarna kanske har något ännu bättre tips.
Det är inte omöjligt. Fråga.
Ja, precis.
Ja.
Men sen finns det också alternativ till julgranen då, om man inte vill ha en stor hel julgran. Och det är ju små såna här inomhusgranar. Rumsgran kallas de ju faktiskt för, som är väldigt populära.
Ja.
Det kan jag rekommendera också. Den är lite ljusare grön i färgen och trivs väldigt bra som planta.
Mm. Små enar har jag ibland haft.
Det går också bra.
För det är klart att det är ju roligt att ha någonting att hänga upp pyntet i.
Jo, det är det.
Plastgranen i all ära, men det är nog ändå så att en riktig gran luktar bättre.
Ja, så är det. Det är en annan känsla kanske, men man får välja det som passar den bäst.
Ja.
Så är det.
Sen är ju många som också har en mistelkvist i en dörröppning någonstans.
Ja, det kan vara trevligt.
Ja.
Precis. Det finns också i blomsterhandeln.
Vet du, är det svenska mistlar det här?
Eller? Ja, jag ska inte svära hundra på det, men jag tror att det är så att de är det.
Mm. Jag kommer från Västerås, det har jag nog sagt någon gång förut i Tyresöradion, och det är ju verkligen en mistens hemort. Då, och där var det ju aldrig något problem att få tag på en mistel, men här kan det ju vara lite klurigt ibland att hitta en mistelkvist.
Ja, kommer man till oss från, vad ska vi säga, i alla fall från Lucia eller till och med tidigare, så brukar vi ha. Sen kan de ju ta slut precis innan jul, men vi brukar ha gott om det.
Då hittar man det inte på någon julmarknad eller så vänder till fackhandeln, för där finns de.
Precis, och sen ska man väl vara lite försiktig med att köpa den när det är kallt ute på en julmarknad också, för den är ju inte heller förtjust i kylan.
Nej,
riktigt så.
Det är ju också egentligen en tropisk mellaneuropeisk växt.
Men ändå så växer de ju för sig här. Så att det, men det är väl skillnad också när den sitter ute hela tiden och så kommer den in i värmen och ut i kylan och det här liksom växlingen.
Den torkar ganska fort när den hänger där i sitt röda sidenband.
Ja.
Men den kan man kyssas under. Jajamän. Och det hoppas jag att alla lyssnare nu gör i jul. Du har lite nyheter och lite trender också bland julblommor.
Ja, men precis. För det första, det är ju väldigt, väldigt trendigt i år med barr överhuvudtaget också. Och natur, att man kan komplettera sina julblommor med kottar och grenar och kvistar och kransar av olika gran, ris och annat. Det är väldigt populärt. Speciellt i år. Men sen finns det även ett par växter som jag skulle vilja slå ett slag för. Och då är det bland annat den här lilla tuvan som kallas för tuvvaktelbär. Gaulteria. Som ser ut som en liten lingontuva. Faktiskt en utplanteringsväxt också som man kan köpa på hösten och ha i uteplanteringar. Den är väldigt trevlig att ta in, tycker jag. En liten kruka också som alternativ för en julig stämning. Klarar sig fint under julen inne också.
Vad bra.
Ja, lite nytt. Och sen finns ju ardisian också med vackra röda bär. Den är inte speciellt ny faktiskt, men det är inte alla som tänker på den som en julblomma kanske. Den har en krans av röda bär, ganska tätt så, och är väldigt lättskött. Och då blommar den ju med små vita blommor under våren eller sommaren som sen blir röda bär. Ja, oftast, och de sitter kvar faktiskt ända till nästa blomning i princip. Mm. Så den är dekorativ hela
året. Den är
året.
Långlivad också.
Verkligen, och lättskött.
Och lättskött. Ja. Låter alldeles utmärkt för när man då ska förnya sig lite grann.
Ja, precis. Ja. Det kan vara roligt. Ja. Man kan ju ha kvar någon av de här riktigt kära gamla traditionella, så kan man förnya sig med någon.
Sen har inte jag ens nämnt amaryllisen, för det är ju egentligen lite sent att plantera själv.
Mm, däremot finns det ju väldigt mycket liksom färdigdrivna nu, så det är ju en riktig klassiker här också som är väldigt populär. Mm. Finns i väldigt mycket olika färger och varianter och storlekar. Och de är ju precis, egentligen samma skötsel som hyacinterna där, kan vi väl säga, så det är lätt skött.
Mm. Och vattnar man för mycket så drar de iväg på höjden.
Mm, där får man vara försiktig.
Men samtidigt så måste man ju tänka på att när löken krymper så blir det ju lite tomt och lite luft under rötterna ibland. Man får liksom pilla ner jorden lite då under rotsystemet.
Det kan man göra. Man kan också se till att man sätter i ett bra stöd. Mm. Det finns ju sådana här färdiga stöd att köpa. Så man ska göra ganska fort innan de börjar slå ut då, för sen är det svårt att få dit dem.
Hemredningstidningarna, de har ju rekommenderat att man bara ska skära av blommorna och sätta i en vas. Jag fick lite dålig erfarenhet av det, därför att de viker ju upp sig ungefär som påskliljor gör. Ja. Man måste ha en gummisnodd längst ner då i så fall.
Precis, de vi säljer som snittblommor, då sätter vi ju en pinne i, för det är ju en ihålig skälk.
Ja.
Och sen en gummisnodd längst ner för att den inte fläker upp sig, annars blir den bara kortare och kortare. Ja. Det kan i och för sig se dekorativt ut om man sätter den i en vas med de här snirkliga, men det är inte det man är ute efter.
Nej, det är inte det man är ute efter. Nej. Ja, men det är olika. Smaken är olika.
Mm. Men annars tycker jag nog att de ska få stå kvar på sin lök när man köper dem i kruka. Annars är det bättre att köpa dem som snittblommor. Men det kan ju vara ibland att den blir för lång och gänglig, och då är det ju ett alternativ att ta av den.
Den kan välta och ramla ner och sådär om den alldeles tar över balansen.
Ja, så kan det hända.
Då tror jag nog nästan att vi har gått igenom allting här. Har du något mer som jag har glömt?
Ja, vi skulle nog lätt kunna prata en halvtimme till om alla växter och snittblommor här. Men nu har vi väl tagit det
stora. Då tycker jag
ni får
gå ner till den närmsta blomsterhandeln. Bor ni i Trollbäcken kan ni väl gå till Camilla. Så bor ni här i Bollmora centrum så finns det ju en blomsterhandel här också. Och det finns även Tyresö handelsträdgård som har öppet nu fram till jul. Mm. Det är bara att titta på hemsidan.
Ja. Varmt välkomna till
Camillas. Och en riktigt god jul till allihopa.
God jul och trevliga adventer här framöver. I never promised you a rose garden.